Det känns ju nästan som att jag blir nästan lurad. Det känns så infantilt det här. Liksom.
Det är lite
det är som att du pratar till mig som att jag är ett barn.
Jag vet. Men det här är... Nej, strategi. Alltså, det är inte jag som har kommit på det. Historikerna som har kommit på det här. Vi får skylla på dem.
Ja.
Marcus Aurelius, liksom. Romersk kejsare.
Ja, uppfattat.
Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta dig tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det. För nu drar vi igång.
Ska vi bara dra igång, Jesper, eller?
Ja, jag tycker det.
All right. Så första frågan egentligen, nu när vi är lite grann tillbaka, har du hunnit torka efter semestern?
Det har jag faktiskt. Det har ju varit lite varmare här i september som tur är. Men under semestern så var det blött. Jäklar, och vad heter han? Hans,
ja.
Ja.
Mm. Han ställer till med otyg för en del, faktiskt. Men om det du har regnat då, så har du hunnit ägna dig ganska mycket åt konspirationsteorier, eller?
Ja, jag kommer tillbaka lite grann till det. Vår stående agendapunkt här i uppsnacket kommer strax till. Men ja, det har jag tittat på lite spännande saker.
Ja, okej. Okay. Ja, men kul. Så här, nu har vi haft semester och vi har varit liksom dratt på det lite, inte kommit igång. Är det mycket folk som har frågat efter vad vi är någonstans och vad som händer med podden och så?
Ja, massor. Nej, jag vet inte. Jag hörde, kanske här, har ni lagt ner den? Eller? Det är så här, inte så. När kommer nästa?
Men nu är vi tillbaka i varje fall.
Ja,
så
det är vi.
Att, ja, men så bra. Är det något, vill du berätta något om sommarsemester eller något annat?
Jag hade ju tänkt att grilla rätt mycket.
Ja.
Men som vi var inne på har det ju varit inte grillväder direkt. Och sen, vi är ju hemma hos mig nu och spelar in och här har jag ju renoverat. Och det är rätt gött här nu.
Mm.
Så på grund av det dåliga vädret och att det är gött här så har det inte varit lika mycket i stugan som normalt faktiskt.
Mm.
Och det har inte blivit lika mycket grill då. Så det är väl en rapport från grillfronten.
Mm. När vi ändå är inne på grill då, så det har blivit en hel del grill. Jag tror, undrar om inte vi pratar om det, Big Mac, Taco, Smash Burgers gjorde vi då. Men, ja. Det har ju blivit till förbannelse, för det visade sig att min sambos systers barn som hälsade på gillade det jättemycket. Så då fick man stå där och leverera när de var hälsade på och mer eller mindre liksom introducerat och bjudit alla på det. Jag tycker det är liksom, smashburgers är ju praktiskt och bra.
Ja.
Så att jag har grillat som en medelperson. Liksom. Inte som du då, med andra ord, utan, eller som du hade gjort. Ja. Utan, ja. Så det är det. Något mer, Jesper?
Jag vet inte om vi ska ge oss på den här UFO-updaten.
Ja, men okej. Då kan vi bara ta en sak till innan vi gör det. Just semestermässigt. Det har varit jävligt mycket trädgård för min del.
Ja.
Vi har haft en hemester och så. Med hopp om att kunna åka och bada väldigt mycket då, men det blev inte riktigt fallet, så det blev trädgårdsarbete för hela slanten, och det kan man ju någonstans välja nivån själv, men jag har ju gjort en årskalender där man skriver så här: tidig augusti, beskär och klipp de här växterna. Jag gjorde en inventering också av trädgård, så jag noterar att jag har 95 olika växter av lite större kvalitet, sen finns det lite småblommor
och sånt. Har du räknat till 95 olika växter?
Jajamän, träd och buskar. Och så har jag skrivit då vilken månad man beskär dem eller vad man nu ska göra med respektive. Så att nu har jag det ganska enkelt, så nu kan jag bara gå in på den då en eller två gånger i månaden och kolla vad man gör. Det är inte så jävla mycket i december, men typ i jasmånaderna som man säger, juli, augusti, september, då är det ju läge att beskära träd.
Varför heter det jasmånader?
Ja, juli, augusti, september.
Jag tänkte på den här flygande planet.
Ja, och det är för att snittytorna då kan liksom torkar ut lätt. Och så finns det ju vissa växter som savar väldigt mycket om du skulle klippa dem på vårkanten, så de förblöder typ. Så att träd mår bra av beskärning i juli, augusti, september.
Jag har ett tips till dig nu när jag hör det här.
Mm.
Du kanske ska söka till farmen.
Ja, Ja, vi får se. Vi får se.
Det är bondepraktiken.
Ja, men jag är inte överkvalificerad. Det är inte syftet att... Jag menar, tack vare bara att jag har bott i hus lite mer än ett halvår så är jag väl överkvalificerad, tänker jag.
Ja, kanske är så.
Ja, men det roliga då, det jag ville komma till var att vi har haft två almar som är minst 50 år gamla. Förmodligen drar de mot 100. Som har drabbats av almsjukan, en vanlig sjukdom hos almar. Det finns nästan inga almar som inte är smittade kvar i Sverige förutom kanske på Gotland och sådär. Så vi tog ner dem, den ena var ett riktigt spökträd och den andra var på gång och blev dålig. Och då kom det två killar och sektionsfällde trädet. Man kan göra på lite olika sätt. Antingen kan man fälla från roten och så fälla den ner i backen. Men de stod lite dumt till, så här var det sektionsfällning som krävdes. Man hade kunnat tänka sig att man kommer med en stor kranbil som man såg på sig och såg ner den också i sektionen. Men de klättrade upp och skickade ner, och det är ganska fascinerande att se. När de står på marken, kastar upp ett snöre och så binder på något sätt. Och sen så såg de ner en stor lövverk. Och så tror man att det är på väg in mot huset. Men så följer det ganska fint då, snöret som de har gjort. Då. Så att vi fick väldigt bra hjälp med det. Väldigt nöjd med det.
Är det sådana arborister, heter det?
Jajamän. Ja. Så i detta fallet var det Bergströms trädfällning från Bollebygd, av alla ställen, min gamla hemort.
Bollebygd, ja. Jag ska säga, vi var faktiskt på i Grekland snarare, ska jag säga. På en ö som heter Leros, vet du var den ligger?
Jag har faktiskt aldrig hört, jag har varit väldigt mycket i Grekland och så, och känner till en hel del, men Leros har jag aldrig hört talas om.
Jag kan berätta att den ligger nära Turkiet, och det är ju en... Rätt många som gör det.
Jag tänkte precis säga, till skillnad från vilka då liksom, men ja.
Kreta.
Korfu, Sakuntos, ja visst.
Ja, men man flyger till Kos och så får man åka båt i 2 timmar. Så kommer man till Leros, och det var trevligt. Och det var ju, eftersom det var så krångligt att ta sig dit. Skönt. Det är krångligt.
Ja. Nu ser jag på dig att du sitter och hoppar i stolen för att du vill prata konspirationsteori. Så ordet är ditt, Jesper. Vad har vi på agendan när det gäller den biten?
Ja, jag tänkte att vi skulle följa upp lite. Vi har haft i några avsnitt har jag berättat om det här med, vad ska man säga, UFO-spåret som på något sätt har vaknat till liv. Och det har ju hänt saker i sommar här. Hörde du talas om det här kongressförhöret som de hade i...
Var det Grouch eller?
Ja, med Grouch och 2 stycken piloter.
För, var det inte som han, om jag inte missminner mig, så sa han att de hade, att USA på något sätt hade objekt.
Det var ju så att David Grouch heter han. Han är en whistleblower från den amerikanska underrättelsetjänsten. Han gjorde en publik intervju som jag snappade upp, som jag tror jag berättade om. Och där sa han en massa saker i den. Och det ledde sedermera till ett kongressförhör i juli. Där medlemmar av kongressen, kanske en 10-tal olika kongressledamöter i någon kommitté där, satt och frågade ut de här 3 vittnena då, under ed, en mängd olika frågor. Under typ 2,5 timme sändes, streamades på YouTube. Vilket var intressant då. Och David Grouch var den ena huvudvittnet, skulle man kunna säga det. Och han sa ju de sakerna att de har ett crash retrieval program. De har kroppar. Och de har ett back engineering program. Där de ska återskapa och försökt återskapa den här då. Medan de här 2 piloterna från amerikanska flottan och flygvapnet, de vittnade om vad de hade sett i luften, som ser ut som den här tiktag, en sån här halstablett, fast typ 45 meter lång, jävla stor halstablett, hur den rörde sig utanför San Diego över vattnet och flög iväg och helt rörde sig på ett sätt som ingen teknik på jorden kan göra. Så det, och då såg de den och de plockade upp det på olika radar från olika ställen och så vidare då. Men det, och ingen har kunnat förklara det här då, vad tusan det var då. Och då var det sån här frågan, är det här ett hot mot nationens säkerhet? Ja.
Vad sa kongressen det?
Ja, de frågade det. Ja. Och då svarade de, ja, det här är ett hot. Har vi någon sån här teknik som kan göra så? Nej, det har vi inte. Kan du förklara det här? Nej, det kan jag inte. Skulle en annan makt kunna göra det här? Nej, det tror jag inte. Och den här tekniken som vi såg ligger liksom x antal 100 år bort i tiden. Liksom då. Medan Grouch då, som var den här whistleblowern, han Där var det ju lite grann att det är kongressen som finansierar militären. Mm. Och de är ju väldigt intresserade av att pengarna går till rätt saker då. Mm. Så det finns något som heter misappropriation of funds, ska jag möjligtvis uttala fel. Mm. Men att militären använder delar av sin finansiering till de här black programs för att hantera de här objekten som han påstår har. Och det som också kom fram är att han har pratat med ett 40-tal vittnen. Mm. Då, så han är inte ett förstahandsvittne, men ett andrahandsvittne.
Han pratar med Grouch.
Grouch, ja. Mm. Men det han också har gjort är att han har pratat innan då med någonting som kallas för Inspector General. Mm. Och det kan du översätta till underrättelsetjänstens polis. Mm. Lite grann. Han har anmält de här vittnesmålen och det han hört till den här polisen. Och de har i sin tur typ gjort om hans undersökning för att kolla om det han säger är sant. Mm. Och det säger de att de stämmer in med vad han säger. Så de säger att han är credible. Det han säger är credible and urgent.
Okej, för att så här, jag ska inte säga att jag sitter och lyssnar med ett halvt öra.
Nej.
Men jag kanske liksom inte tar riktigt på allvar, det får jag väl erkänna då, den här diskussionen. Men vad fan, nu säger du att det är en det här måste ju kollas upp på något vänster. Mm. Men någon slags intern organisation som har dubbelkollat allt han har sagt, de här 40 diskussionerna, och säger att ja, att han åtminstone är trovärdig i någon mån.
Ja, precis.
Ja,
okay.
Ja, det är ju lite av en... Om det stämmer så är ju det lite av en förändring.
Ja, det
då kanske jag behöver tvungen att lyssna lite noggrannare på vad du säger här.
Ja, precis. Och det är det som gör det här intressant för många, och inklusive mig, att det här är en hund begraven, vad det nu än är.
Mm. Men, för även om inte det är sant, så är det ju ganska anmärkningsvärt att liksom sådana här institutioner och myndigheter säger att det finns fog för det.
Mm.
Annars är det ju någon jävla liksom, så här, mytomanikomplott, håller på att säga, men någon slags lugnkomplott i så fall, om det inte skulle ligga något bakom.
Precis, du började ju med att jag skulle berätta om konspirationsteorier här. Och nu när man gräver i den här då, så upptäcker man, vänta lite här nu, är det något som, det här är lite väl mycket för att jag ska avfärda det.
Mm.
Men faktum är att om man, jag kan prata länge om det här, men det kommer ner till en ganska intressant frågeställning, och det är vad krävs för människor för att man ska tro på någonting, eller att du ska ändra uppfattning? En grundläggande fråga.
Ja, så här, om jag ser eller upplever det själv är ju en faktor, den är ju sådär. Men även om man gör det, så skulle man under vissa omständigheter kanske kunna vara lite kritisk, för man kan vara liksom sinnesförvirrad, etc. Så gärna att någon annan kan ge en liknande bild.
Mm.
Om inte man har det, så någon som har liksom någon slags trovärdig track record och som pratar inom någon slags område där den har eller på något sätt har fångat upp liksom, så den har kunskap och vet lite grann vad den pratar om, eller åtminstone kan resonera sig som att det låter trovärdigt.
Precis.
Så där någonstans tror jag väl att man bottnar.
Och i det här ämnet då, så visar det sig att människor kräver väldigt, väldigt hög bevisning för att de ska ändra uppfattning.
Mm.
Kanske det ämnet som jag stött på där folk kräver det allra högsta då. Men vi har till exempel, man kan reflektera att inom rättsväsendet så använder man vittnen som bevisning. Så ett vittnesmål kan användas som bevisning och skicka folk i fängelse till exempel. Men det kräver lite, som du var inne på, att vittnet är trovärdigt. Det kan vara också att det finns flera vittnen som vittnar om samma sak etc. för att det liksom ska vara. Men det är folk som har dömts på enskilda vittnen liksom.
Mm.
Helt klart. Så det, rent juridiskt, så är ett vittnesmål ett bevis. Det ska man ha med sig. Och sen finns det teknisk bevisning där man kan titta på föremål och göra DNA-analysen och allt vad det kan vara. Men min spaning är nu då att som jag försöker säga till er, att folk har olika krav för bevisning. Alltså det är individuellt. Någon kan tycka att det här Grush vittnesmål, ja, det är solklart case. Någon annan vill se en utomjording och så vidare. Och inte nog med det, så betyder det också samma person har olika standarder för bevisning beroende på vilket ämne det är. Och det är väldigt tydligt, för att det kan finnas personer som ifrågasätter de här, men de är till exempel samtidigt religiösa och kan ta liksom de mirakel som finns i diverse olika böcker som sanningar, som de inte ifrågasätter. Som kanske är än mer otroliga än att man har sett ett flygande objekt lite grann. Och det här, det är någon typ av, jag reflekterar, vi har pratat om förändringsledning. Hur ska man få folk att förändra sig och acceptera det? Och att alla är liksom olika. Mm. Man behöver coacha människor på olika sätt. Så det är en spaning.
Vet du vad jag trodde du skulle prata om? Jag trodde du skulle prata om den här IT Phone Home dockan, håller jag på att säga, men alienen som det var någonting med i Mexiko.
Ja, men ja, det kan jag nämna. Det var ju nu i veckan. Så,
ja, exakt. För det var det jag trodde du skulle prata
ja,
om.
Ja, men det, alltså, det man kan reflektera över att det, alltså, det är lite som, du vet, en poppa popcorn, så först händer ingenting. Mm. Och sen kommer det några pop, men nu börjar det poppa på.
Ja, fast det måste ju vara fake.
Varför? Hur avgör du?
Nej, ingen aning. Men
för det är så osannolikt, eller?
Nej, för att jag tycker det ser så jävla tattigt ut. Det är därför jag tycker att det är
så fake. Du tycker att...
Nej, jag tycker inte liksom... svårt att uttala sig om någonting utav det du säger här. Men utifrån det du sa om Grouch och de här myndigheterna. Okej, jag kan liksom börja lyssna lite nu. Men kan någon göra någon jävla liksom DNA-test eller något på den här dockan? Ge mig någonting mer då så kan jag...
Vad jag förstod på det, så de här kropparna som de visade har varit kända sedan 2015. Och de har gjort en mängd analyser oberoende också på dem. Det är vad de skriver om dem i alla fall. Mm. Sen om det är sant eller inte, men nu vill man ju givetvis att det... Och det finns någon typ av... Det är någon av de gubbarna som har visat upp någon fake-objekt tidigare som gör att trovärdigheten går ner då.
Just det. Och sen att den ser ut som IT.
Men jag reflekterar, kan det inte vara tvärtom då?
Att IT är en liksom spegling av aliens så som folk, någon har sett dem.
Ja, precis. Hur ska vara en alien se ut? Vänta, kolla det här.
Jag borde susa. Har du något mer att säga om detta, Jesper, nu? För vi får inte förvandlas in till UFO-podden. Vi får väl ha ett sidoprojekt i så fall så kan vi snacka UFO.
Det sista jag kan säga att NASA kom ut med en rapport om UFO också nu, precis typ igår. Och det enda de gör där är att de ska intensifiera och ta det mer på allvar än vad de har gjort tidigare och inrätta, göra det här på ett vetenskapligt sätt.
Just det.
För det är någonting med det liksom.
Ja.
Så kan man säga. Ja. Men vi får väl återkomma
det. Kanske. Ja, vi har ju fler avsnitt den här hösten så vi får väl tillfälle att återkomma till det. Där har vi check-innen. Så nu gör vi oss redo för dagens avsnitt.
Du, jag tänkte säga eller fråga dig att vore det inte jävligt bra om livet var ljusglatt och trevligt hela tiden? Bara sån här positiv
förstärkning. Hade det varit det då verkligen, Jesper? Jag tänker så här, liksom för att det, liksom, i kontrasterna finns det ju någonting. Mm. Jag har det lite jävligt och så blir det lite skönt. Mm. Men det är klart, visst, om jag har det hellre glatt än surt.
Om du tänker så här då, paradiset, det är ljust, glatt och trevligt hela tiden.
Ja.
Så har jag uppfattat att det är. Jag har inte varit där, men så det är några som vill ha det så. Men i alla fall här i jordelivet så får vi väl säga att det händer negativa saker både privat och i arbetslivet. Så.
Ja, absolut.
Ja, det är, och jag har ett citat här av Mark Twain som jag tänkte dra till mig här. Det är på engelska då. Och han säger, I am an old man and have known a great many troubles, but most of them never happened.
Djupsinnigt.
Djupsinnigt. Men det är ganska slående också för att man oroar ju sig för en massa saker som aldrig händer, läser jag in i det här.
Mm.
Och det är frågan är om det är Är det relevant att oroa sig riktigt så mycket som många gör för både vad som ska hända och kanske hur man agerar det lite grann.
Eller är det bara slöseri med energi?
Ja, energi och man blir dåligt, blir deprimerad och sådär. Men det jag ska fråga dig, vore det inte bra om man hade lite konkreta strategier för negativa tankar och händelser?
På någon slags, du vet, grundläggande rudimentär nivå. Så tänker jag på så här, jag tror det var Tom Hanks jag såg, jag kommer inte ihåg sammanhanget, men han satt i en grupp andra skådespelare. Så berättade han för de andra och han liksom lupte ganska snyggt och liksom med sin skådespelartalang, men det han sa var då i alla fall att händer det något dåligt så kan this too shall pass. Och det ska visst vara ett persiskt ordspråk, och det är poängen då med det, att varken det som är bra eller dåligt kommer i vår mänskliga natur att hålla i oändlighet. Så och det finns väl ett annat uttryck också som man kan tänka på då, som är någon mer modern take på det. It's just a bad day, not a bad life. Så på den ytliga nivån rör jag mig väl. Jag har två grejer till, ska jag ta dem också? Eller?
Ja, shoot.
Också sett någonstans en bild på tre cirklar jämte varandra. Den första cirkeln till vänster representerar dåtid. Cirkeln i mitten representerar nutid och cirkeln längst till höger representerar framtid. Och oftast när man ser den här visualiseringen så har de två bilder på de här tre cirklarna. Den första bilden, då är dåtid en stor cirkel, indikerar på att man lägger mycket energi på att tänka på det som har varit och älta det. Cirkeln i nutid, den är liten för man är inte närvarande i nuet. Och så är det en stor cirkel för framtid, det vill säga att man oroar sig för framtiden. Just och att man ska gå från det till någonting som är, det är en mindre cirkel där bak, man ska lära sig av historien. Det ska vara en stor cirkel i nutid, man ska vara närvarande med de människorna man lever med. Och det ska vara en lite mindre cirkel för framtiden för man ska planera. Så att gå bort från att älta och att oroa sig till att lära sig och planera. Den bilden har liksom vid någon tidpunkt satt sig.
Ja, den är bra. Jag tycker det är jättebra. Och det är lite kring, vi ska inte prata om det ämnet så specifikt idag, men meditation är en sån riktig där man försöker vara i nuet. Alltså verkligen i nuet och känna andning, hörsel, synintryck liksom och sådär, och stanna där i nuet och inte drifta iväg i tankarna.
Sen har jag en sista grej då, och den har jag fått från min farsa. Så när man var lite gnällig så kunde han fråga så här, typ, säg att jag kanske var runt 20-årsåldern, så var man gnällig på något och sa han så här, ja men har du fått frukost i morse? Ja, vadå då? Nej, det är inte alla som har fått.
Ja, just det.
Så att,
Var lite tacksam.
Yes!
Ja. Det var ett bra exempel tycker jag. Men min nästa fråga är, har du hört talas om stoicism då?
Ja, jag har ju hört det från dig, så det får jag väl säga att jag har. Jag har faktiskt inte hört om det så mycket. Vet, filosofin i skolan har man säkert liksom dragit förbi det.
Ibland så pratar man om stoiker, att man ska vara stoisk och man ska vara lite, vad blir det, indifferent när det händer dåliga saker. Men det finns några kända stoiker, och kanske den mest kända är Marcus Aurelius, som också är en romersk kejsare, eller hur? Och så finns det Seneca, Zeno, Cicero, det finns en Cicero i hans Ciceronen, en mängd sådana då, som har lämnat ett avtryck då.
Har vi någon koll på det här? Liksom, för är det liksom romare primärt eller är det greker?
Jag ska prata lite om backstoryn där.
All right. Då avvaktar vi lite då.
Ja, men det är ju en jävligt relevant fråga. Men först ska jag säga att vi ska prata om stoicism idag. Som en bakgrund till det så har jag läst en bok av en författare som heter William B. Irwin. Han har skrivit många böcker, men den jag har läst heter The Stoic Path. Och han har även en sektion i den här appen som heter Waking Up av Sam Harris.
Ja, just det, den har vi pratat om fler gånger tidigare.
Ja, precis, så jag har lyssnat på hans talks där. Så det här är lite av en mashup av boken och de talksen då, som vi ska göra. Och då är frågan, vad menas med att vara en stoiker då? Och då lite backstory som du frågar efter då, vad det en grekisk stoiker eller en grekisk filosof som heter Sino, eller Zeno hur man uttalar det. Zenos anteckningar, alltså själva filosofin och tankarna bakom är förlorad och även hans lärjungar, hans pupils, det har man inga skrifter av då. Så därför är det, finns det inte så mycket kring de grekiska stoikerna, utan det är mer de romerska stoikerna som har efterlämnat sig material. Men där kan man säga till exempel någon sån som Marcus Aurelius, där det finns massa citat från honom. Det var hans personliga anteckningar, de var aldrig tänkt att bli publicerade. Vilket gör att de har rätt olika syn på själva filosofin bakom.
Har det inte blivit korsbefruktat riktigt?
Nej, men det resulterar ju givetvis att inom den här världen så dividerar diverse människor om vad som är den rätta läran då, såklart. Så vi ska inte gå in riktigt på det och ge oss in där. Men däremot finns det en mängd stoiska tekniker eller strategier som man kan använda alldeles oavsett vad man anser om själva filosofin bakom. Så det är det vi ska titta mer på än själva filosofin då. Så jag har dukat med ett gäng sådana här som vi ska gå igenom en efter en.
Spännande.
Och försöka förstå vad de betyder och hur man kan använda och reflektera. Och några kommer vi prata mycket om och några går lite fortare. Med tips då. Så den första, du var inne lite grann där med det här har du ätit frukost. Och gratitude och var lite tacksam. Och den här handlar om problem som inte har hänt. Och man kan påminna sig.
Men vad menar du, typ som att jag inte fick smäll på käften när jag gick hit?
Ja, precis. Jag var rätt tacksam för det.
Ja, det kan jag faktiskt vara. Ja.
Men det går helt enkelt ut på att du tänker på något jobbigt som inte har hänt dig. Men här kan du, man kan tänka lite. Så till exempel en fråga till dig, om du har haft tandvärk någon gång?
Jag har ju så bra tänder så jag har faktiskt aldrig egentligen haft det. Jag har brutit benet en gång, om det, ja. Kan vi ta det istället, ja, som exempel? För det var ju lite bökigt.
Ja. Och det var jobbigt då? Och bökigt, det gjorde ont och sådär?
Ja, och det var jobbigt att hoppa på kryckor. Och det var segt att hoppa på kryckor till skolbussen och sådär. Så att,
Så skulle man kunna säga så här att det är rätt skönt att slippa gipset och kryckorna?
Jajamän.
Tänker du på det regelbundet?
Nej, det gör jag inte.
Nej. Men det är lite trickigt här då. Att jag frågade dig om tandvärk. För jag hade för några år sedan en tand som spökade. Den har gått sönder och så blev det någon inflammation. Och så höll de på att laga och hit och dit. Och det var tandvärk. Och till slut drogs den ut. För att det löste sig inte. Och då... Men det här tror jag som den här stoicism i det här. Det var inte så länge sedan faktiskt. Och då satte jag upp en tavla här. Nu har jag renoverat så den är borta. Men på den står det skönt att inte ha tandvärk idag.
Ja, bra.
Och den såg jag nu och då. Den var borta i hallen här. Så såg jag och så tänkte jag... Ja. Fan, det är jävla gött att jag inte har tandvärk idag. Och då är det hjälpte lite när jag såg den.
Var det en sån här broderad tavla också? Nej. Det skulle det ju varit.
Liksom. Jag hade gjort en billig utskrift på jobbet.
Fair enough.
Så den var inte så. Men det är ett sätt att vara lite mer tacksam. Och det går egentligen lite grann på din att har du fått frukost idag. Och du är inte så jävla tacksam för det kanske. Men jag är tacksam för att jag inte har tandvärk. Och min fråga, är du tacksam för något förutom benbrottet då, som du slipper nu då?
Ja, just det. Du pratar om tänder, så jag har ju bra tänder, men jag har haft tandställning och det var skönt att slippa det. Men det var också sådär, du vet, förvisso temporärt. Så jag vet, man var lite yngre och reflekterade inte över det. Jag ska i ärlighetens namn säga att benbrottet var inte sådär, du vet, överdrivet jobbigt. Det är klart det var jobbigt att klia under gipset sådär. Man får klia med en sån stickningssticka. Jag jobbade med kreditupplysning en gång. Jag var säljare av kreditupplysningar. Det är jag riktigt tacksam för att slippa. Det borde jag tänka oftare på. För det var för jävligt, rent ut sagt.
Att du inte har det jobbet längre.
Ja. Så jag är riktigt tacksam för att jag tog mig därifrån.
När du får en sån här, det har tagits en kreditupplysning på dig. Är du så här, för fan vad skönt att inte jobba med det.
Ja.
Kunde du göra det? Skulle du kunna tänka dig att du börjar reflektera då?
Ja, möjligtvis nu. Jag menar, så här, sitter vi kanske lite och pratar lite skämtsamt om det, men om man ska vara helt ärlig så är det ju inte, jag sitter ju inte och tänker på oftast på saker som har hänt på det sättet, utan då får man ju egentligen liksom, man får ju sätta sig, göra liksom, sätta sig i en position där man bara tänker på saker som var lite shitty.
Mm.
Att ja, så är det faktiskt inte längre. Där var jag en gång. Mm. Så är det inte längre.
Ja, det är en reflektion, retrospection.
Exakt.
Och så vidare.
Så det, och det kräver lite av, för det kommer inte liksom till en.
Nej.
Naturligt.
Men det här är alltså en stoisk teknik.
Mm.
Eller en strategi att regelbundet tänka sådana här tankar för att på något sätt göra ditt liv alltså, mindre, vad ska man säga, att man har det rätt bra ändå. Mm. Du har det rätt bra som du har det.
Mm.
Så det är en teknik. Och nästa teknik, den kallas för negativ visualisering. Och den går lite i samma vad ska man säga, samma riktning kanske. Mm. Men jag ska fråga dig först, vad blir man lycklig av?
Mm. Okej, okay. Jag tror att du är ute. Jag ska inte sabba för mycket nu, för jag håller på att tänka och säga så här, liksom typ relationer och upplevelser och att man har koltrastar i trädgården och sådär. Mm. Men det jag tror du drar efter är kanske att man har en massa materiella prylar. Mm. Är jag lite rätt på det då, eller? Mm.
Jag tänker på din kurvade skärm till exempel.
Just det.
Är du lycklig av den?
Det blir jag faktiskt.
Mm.
Det blir jag faktiskt. För av den enkla anledningen att jag blir effektivare och får liksom bättre.
Mm.
För det här tycker jag är lite intressant. Jag har ju levt lite grann så här typ minimalist kretsar eller så här FIRE-kretsar och snackat mycket med folk och man du vet, man ackumulerar saker och så är det jobbigt att man måste underhålla saker och man måste ha reda på vart de är och så vidare. Mm. Och så har jag reflekterat lite över det att nu när jag har köpt hus så har jag hamnat i ett läge liksom, okay, hur ska det här gå ihop, för jag behöver ju ha en spade. Mm. Och uppenbarligen behöver jag ha en såg, jag behöver ha en hink, det är en jävla massa saker jag behöver.
Mm.
Men det är klart, om man ska argumentera att jag kan hyra dem, så är detta bara saker som möjliggör mig att vara effektiv och förverkliga mig själv. Mm. I den situationen jag är. Så att jag skulle nog vilja göra en differentiering. Det finns de i de här rörelserna som skulle argumentera att jag är fortfarande liksom slav under mammon och vill ha massa prylar.
Mm.
Och det är klart att jag tittar lite på vilket verktyg ska jag ha, si och så. Men det är huruvida ger det mig en funktion eller effektiviserar min tillvaro.
Mm, mm. Ja, intressant då. Men skulle du ha, alltså, tror du att i något läge att den här känslan av din spade eller din skärm kommer liksom klinga av att nu är inte så jävla lycklig av dem längre? Och att det kommer nu jag behöver en ny spade.
Nej, det tror jag faktiskt inte. Inte när det gäller, men nu vet jag precis vad jag kan svara här.
Mm-hmm.
För att så här är det ju typ liksom med kläder. Även om jag i någon mån har någon slags, du vet, lite utökad variant av en capsule wardrobe. Jag har typ sweatshirts och jag har jeans och jag går runt och alla jag har kan liksom gå runt, men de tappar energi efter ett tag. Så det finns områden av prylar där jag absolut känner så. Sen har jag ett lite annat förhållningssätt typ till mina verktyg, för de vill jag verkligen ska hålla så länge som möjligt. Jag vill verkligen inte behöva byta ut dem.
Mm-hmm. Okej, okay. Intressant. Men om vi tittar på samhället i stort då, skulle du hålla med om att det här konsumtionssamhället, att vi lever i ett sånt och att det finns liksom att man vill ha saker, man köper dem, man blir glad.
Mm.
Men sen efter någon liksom, nu måste jag köpa en ny grej. Mm. Alltså, glädjen försvann lite.
Mm.
Och det finns alltså det här, jag vet inte vad det heter, men det är, man får något hormonslopp till i hjärnan när man köper någonting.
Mm.
Och man får en kick lite grann av att nu har jag köpt den här.
Mm.
Och så vill man ha nya saker hela tiden och så liksom klingar det här av, så man måste liksom köpa nytt, ta med prylar. Så,
ja, absolut. Det är absolut. Mm. Jag är helt med på det.
Så Irwin i den här boken, han säger att det är en strategi, han kallar den för get happy by getting things.
Mm.
Som finns i vårt moderna samhälle då. Och nu var det lite, kände du igen det här? Du kände igen delvis i det, lite grann.
Någon skulle ju säkert kunna argumentera att även mina köp av verktyg liksom faller inom ramen för detta. Sen försöker jag ju rationalisera med skillnaden mellan någon slags, jag köper en funktion. Och jag köper inte prylen liksom. Eller jag köper med bekvämlighet. Jag vill inte behöva åka och hyra den. Jag vill inte behöva gå och knacka på hos grannen för att få funktionen. Utan jag vill ha den inom armlängds avstånd liksom. Så det är det jag köper. Så jag vill ju hävda att jag köper egentligen inte riktigt prylen.
Det här konsumtionssamhället vi har, när folk köper och köper och köper, även om kanske inte du gör. Och så ställer man sig frågan, är det ett hållbart och bra sätt att hålla sig lycklig på? Lite retorisk fråga kanske.
Nej, det är klart att det inte är liksom. Vad tänker du själv här? Hur fast är du i liksom konsumtions?
Delvis, men jag tänker del också på att jag försöker vara lite mer minimalistisk, och tanken är, ju färre prylar jag har, desto mindre prylar har jag oroa mig för att det ska hända någonting med. Så det är ju en annan sak då. Så försöker jag hitta lycka eller glädje i andra saker då. Men vet du vad? Stoikerna hade en teknik här för att undvika just det där. Och på engelska blir det att du, eller vi kan ta på svenska, att du ska önska dig saker som du redan har. Den där?
Ja.
Låter det konstigt?
Ja.
Ja. Men den här tekniken är någonting som kallas för visualisering. Och om du tänker på någonting som är viktigt för dig, kan du liksom du får inte vara helt ovigen, men ganska viktigt.
Okej, något som är viktigt för mig. Och det får inte, precis.
Det kan vara som helst, men vi kan ta något hyfsat enkelt nu.
Ja, men okej, jag har en grej som är viktigt.
Ja, vågar du tala om vad det är för någonting?
Ja, men min cykel.
Din cykel, Kan du tänka dig nu att den har blivit stulen, den är borta?
Ja, det kan jag absolut göra. Det känns ju för jävligt.
Kan du känna en större tacksamhet att du faktiskt har, att den inte har blivit stulen?
Ja, visst.
Ja,
det känns ju nästan som att jag blir nästan lurad. Det känns så infantilt det här. Liksom.
Det är lite
det är som att du pratar till mig som att jag är ett barn.
Jag vet. Men det här är strategi. Alltså, det är inte jag som har kommit på det. Det är stoikerna som har kommit på det här. Du får skylla på dem.
Ja.
Marcus Aurelius, liksom, romersk kejsare.
Ja, uppfattat.
Men det här är ett sätt att men det är också, du kan ta ett steg bort från prylar. Du kan tänka på släktingar och alltså människor. Att du kan vara glad att du har din sambo till exempel. Eller din pappa, mamma och jag har barn och så vidare. Och här får man vara lite lurig, för jag kan tänka, jag får inte fundera för mycket på att om jag tänker att tänk om inte min dotter fanns. För mycket, för då kommer jag bli för jävla orolig att det här kommer hända. Utan jag får toucha det här lite. Att nu kommer hon hem från skolan. Fy fan vad härligt. Med den då. Så det finns ju en avvägning där. Hur stor tanke, alltså om du blir av med din cykel så är det inte slutet på världen. Men om en människa dör eller försvinner så är det värre, va? Så här kan man, tanken är att man tränar lite på de här olika sakerna och inte ta någonting för givet. Och sen när du funderar på vad ska jag ha här näst lite grann, men så funderar man att jag har ju ganska mycket prylar här och grejer som jag borde vara tacksam och nöjd med. Och det är den här negativa visualiseringen, visualisera att någonting jag har är försvunnet. Så det kan vara kraftfullt och vara lite mer tacksam. Jag tänkte, det här ska jag försöka toucha, går det här med det i arbetslivet på något sätt?
Ja, det gör du säkert. Frågar du mig det nu eller?
Ja.
Ja. Man kan väl bara på något slags övergripande nivå att man har ett jobb då. För jag kan tänka mig att inte ha ett jobb, och det är ju lite jobbigt liksom. Man kan också tänka sig att, jag tittar tillbaka, jag har jobbat på posten och det var liksom i mångt och mycket en trevlig arbetsplats. Men jag var inte liksom fokuserad på ett lärande. Utan det var ju mer att man skulle exekvera bara. Och då kan man ju tänka sig att man är tacksam för att det jobbet vi har nu, det är ju väldigt mycket fokuserat på just ett lärande.
Jag har en inspel där. Vi pratade faktiskt i veckan här på mitt jobb om ChatGPT. Har du det någonting? Eller?
Ja, en hel del faktiskt.
Men du tänker att det fanns inte. Det skulle vara jobbigt.
Nej.
Nej. Jag följde den här tanken. Du klarar dig bra utan ChatGPT.
Ja, det är inte så invant än.
Nej.
Så att,
men säg så här att...
Internet
eller datorer.
Ja, det skulle vara svinjobbigt.
Sitta med skrivmaskin och fax.
Alltså det skulle vara svinjobbigt.
Ja, så är jag glad för att du har en dator. Ja. Ja, okay, ja. Ja, så det här är negativ visualisering.
Mm.
Vi ska gå vidare. Och den här är någonting som kallas på engelska the last time meditation.
Mm.
Så att man på något... Alltså, i grund och botten så är det så att man gör vissa saker, eller alla saker, ett begränsat antal gånger i livet.
Mm.
Eller
så det är inte last time I am meditating.
Nej.
Utan last time I do anything and I meditate about it.
Ja, det kan man säga. Så att av alla saker du gör, så någon gång så är det ju den gången du gör det för sista gången.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Vad det nu än är, liksom att äta frukost eller skära grenar eller vad det kan vara, eller cykla på din cykel.
Mm.
Det kommer ju vara en sista gång.
Absolut.
Men vet man när den sista gången är? Oftast.
Nej. Jag tänker om man är en fotbollsspelare så som har förmånen att liksom avsluta sin karriär med en sista match. Mm. Då kan man ju styra det lite grann. Mm. Men i det stora hela så tror jag inte liksom man reflekterar ens. Liksom, det där är en stor grej i sitt liv.
Mm.
Sista dagen man arbetar kanske man i någon mån kan styra då. Om, liksom, det finns ju osäkerhetsfaktorer där som styr det också. Men ja.
Men den här tekniken går ut på gärna att du ska försöka frama det du gör. Och gärna det som är lite monotont. Som om det vore den sista gången. För du vet egentligen inte när den sista gången.
Du menar för att man ska känna fan vad skönt är det sista gången?
Nej, för att det ska vara mer, att du, alltså mer i nutid. Ja. Fan, det här är sista gången jag klipper gräset.
Ja.
Eller sista gången jag...
Du menar som att tänk att jag aldrig får göra det igen? Är det mer åt det hållet?
Ja, men det här kan ju vara... Alltså både sådana saker som du tycker är roligt.
Mm.
Men det kan, jag kan tänka mig att det kan vara de tråkiga sakerna. Mm. Då är det klart att det kan vara skönt att slippa det om det är riktigt tråkigt. Mm. Det fattar jag.
Nej, nej, visst, man kan bli lite deprimerad när man bara tänker på att det kommer bara vara si och så många gånger man träffar sina föräldrar kanske. Mm. Hur många böcker har man kvar att läsa i livet? Ja, det kan man nästan sätta en siffra på nu. För man vet att man läser si och så många böcker per år. Och man kan ju uppskatta hur många år man har kvar. Så att det börjar bli försvinnande få böcker. Jag har ju fler böcker än vad jag har böcker kvar att läsa.
Mm. Men säg så här, när du läser nästa gång du läser en bok, kan du sätta dig in att fan, det här är liksom en helig stund, en ynnest, en förmån som jag har.
Ja, nu efter vi har snackat så kanske jag kan det lite mer.
Ja, och det är själva idén här, att man framar det man gör, att man lurar sig själv, jag ska inte säga att man lurar, men att det är lite viktigare än vad det kanske är då.
Mm.
Och jag har ett sånt exempel, min dotter här, fram till för inte så länge sedan så väckte jag henne och bar henne hit till det här bordet och käka frukost.
Mm.
Men nu har hon blivit så gammal så att jag gör inte det längre.
Mm.
Och jag visste att det här kommer nog inte vara så många gånger till, det här kommer ta slut.
Mm.
Så de... sista 30-40 gångerna i varje fall, så tänkte jag, fan, det här kan vara sista gången.
Mm.
Och då var den upplevelsen avgjort liksom bättre än, du vet, okej, jag ska bära min dotter till, det var rätt mysigt så sätt, men det höjdes faktiskt att tänka så.
Mm.
Men det, själva nyckeln till det också var att jag visste att den här punkten kommer snart.
Mm.
Men det är klart, kan man så att säga tänka så mer, så får man vara lite här i nuet på ett helt annat sätt.
Mm.
Och egentligen tillbaka till de här cirklarna du pratade om.
Mm.
Liksom, vi är här och nu, tänker det jag gör nu är viktigt. Fan, det kan vara sista gången.
Mm. Mm.
Så det är tekniken.
Mm.
Hur kändes den?
Ja, men absolut. Den går ju att applicera både på saker som man gillar och göra och inse att man ska liksom njuta och inte ta dem för givet. Och sen så kanske man kan pusha saker som man tycker är lite jobbiga att bli mer angenäma.
Mm.
Så absolut.
Och det är livet också. Jag vet inte, kan vi sätta någon speciellt när det gäller arbetslivet eller generellt, tycker du?
Nej, det känns ju generellt. Visst, typ när jag åker bilen till jobbet är ju riktigt tråkigt. Mm. Så det kan man tänka att det är kanske sista gången jag åker bilen till jobbet. Nej, det går inte riktigt att tänka så. Det blir lite konstigt. Nej, men absolut. Men jag tycker det är generellt i livet.
Okej, vi ska gå vidare här. Vet du att det finns de som drömmer att leva ett liv som Kim Kardashian? Mm. Kan du tänka dig det?
Absolut.
Mm. Kan du tänka dig att det finns de som drömmer att leva det livet du lever?
Nu när du ställer frågan så är det klart att svaret är att det är ett självklart ja på det också. Mm. Men det är inte någonting som jag liksom...
Jag reflekterar
ofta över att det finns folk som vill leva som Kim Kardashian än att det finns folk som vill leva som mig. Mm. Liksom.
Precis.
Så att jag förstår vad liksom poängen här med frågan.
Men om man säger så, faktum är att du lever ett drömliv då? Om man säger så.
Ja, det är, alltså jag, om man tittar på alla människor på jorden så absolut.
Mm. Det finns en mängd människor. Det är 700 miljoner människor som svälter.
Mm.
Och de skulle byta det mot ditt liv.
Mm.
Alla 700 miljoner, gissar jag.
Mm.
Många av dem i alla fall. Så det finns massa miljarder som har, de har lite inkomst, bor i baracker, inte rinnande vatten, etc. etc.
Mm.
Så det är någonting att reflektera till, att man tar mycket för givet. Och det måste man tänka på då.
Mm.
Men även om man har mycket saker, lite mer reflektion här. Så om vi tänker tillbaka kanske 300 år till 400 år i tiden på 1600-1700-talet.
Mm.
Där hade de ju inte, vad vet jag, antibiotika, de hade inte datorer och kurvade grejer, spadar kanske de hade, men var de väldigt olyckliga då, tror du, eller?
Nej, jag tror att de var equally happy, ja. Or maybe even more.
Kanske perhaps. Till och med mer. Och finns det någonting att liksom reflektera över där, att liksom, jag tänker ibland på den här liksom obekymrade mannen på någon stand lite grann. Han har inte mycket liksom, han hittar en kokosnöt, men han är liksom, han är fine med livet. Och så sätter vi, du vet, arbetsliv och du vet jävla sociala strukturer och så vidare, så är vi många av oss, eller jag ska inte säga, men många är olyckliga. Du vet hur mycket såna här, jag tror 10% av befolkningen går på någon psykofarmaka och sådär.
Mm.
Och det är... Men
det, det kan man verkligen fundera på varför det är på det sättet. Men,
men tillbaka till... Så det är egentligen grund, det finns de som har det sämre än vad man har själv.
Mm.
Och tanken är att man får reflektera över det ibland. Att, någon vill, hade nog gärna bytt liv med mig då.
Mm.
Om jag tänker tillbaka på arbetslivet igen, jag försöker komma tillbaka till den frågan så mycket jag kan här. Jag vet att det inte är helt lätt.
Nej.
I alla de här frågorna, men finns det någon användbarhet för det här?
Nå, på jobbet? Det är väl lite samma sak då, att visst, man har det jobbet man har, var det ju fler som sökte än en själv, så det var ju fler som ville ha det. Och det är klart att det är, förhoppningsvis fick de något annat lika bra eller bättre, men jag kan tänka mig att det kan finnas folk som skulle önska jobbet. Saker man gör på, har förmånen att få göra ibland, presentationer och workshops som man kanske tycker är lite jobbiga emellanåt. Men det finns ju folk som lätt skulle vilja byta sko med en där.
Ja, jag tänker på det, för ibland vissa saker man gör på jobbet är obekväma.
Mm.
Just det här att till exempel hålla en presentation inför många eller tala inför många är ju någonting som kan vara skrämmande, och folk får stage fright och, du vet, stora självan lite grann. Ja, men är det här då en teknik man skulle kunna använda, att oh, herregud, nu har jag förmånen att gå ut och prata för 300 personer eller 20 personer eller vad det är. Och hade det hjälpt?
Ja, det tror jag. Det tycker jag. Jag tänker på en annan sak också. Vi har några interns hos oss. Några interns och några graduates just för tillfället. Och en av internerna liksom frågade typ liksom, ah, men hur kan man göra för att få jobb här? Och då kände jag också så här typ att men okej, jag är en riktigt förmånlig situation. Jag behöver inte, sånt behöver inte jag ens tänka på.
Nej.
Utan jag är liksom typ etablerad här tills nästa gång det går en varselvåg för all del. Men jag är ändå etablerad. Jag behöver inte liksom gå in genom dörren. Jag behöver undvika att bli utkastad ut genom den. Så det kunde man ju känna sig tacksamhet över. När man såg hur den här internens frågeställning var och man kunde förstå att det här ligger nog någonting liksom bakom en önskan om en mer fastare och tryggare tillvaro.
Exakt, exakt. Okej, jag håller med. Och det är någonting att vara tacksam över. Men man kan reflektera tillbaka till att många, eller nästan alla de här teknikerna är... man använder kanske inte ordet meditation så tydligt, men att man, du vet, stannar upp och reflekterar till att vänta lite nu. Jag har det ganska bra som jag har det. Jag har alla de här prylarna, det har inte hänt mig massa dåliga saker. Jag har det här jobbet och det finns en mängd människor som skulle, du vet, göra allt för att ha det livet jag har. Och det, alltså, då är det liksom någon, jag tror man... inte ordet där, men det är ett sätt för stoikerna att vara nöjd i nuet lite grann och mota bort de här negativa känslorna och faktiskt tycka att saker och ting är positivt då. Så det är ytterligare en teknik och det kallas för Translive Meditation om man vill ha ett ord för det. Och tanken är ju det att du kan ju också testa att besöka människor som har det sämre. Och det är ganska, eller jag ska inte säga att det är vanligt, men när du åker till tredje världen och tittar hur det ser ut där, eller bostadslösa etc. här i Sverige också. Och lite grann, bara lek med tanken och sätta in i deras situation då och då. Sen kan man givetvis hjälpa dem också, vara altruistisk. Och det är ju också ett känt sätt att må bra lite grann. Sätta sitt eget liv i relation till andras. Och då kan man förbättra andras liv också, är ju tanken. Du, nästa sån här teknik, den heter något så konstigt som prospective retrospection.
Ja, spännande.
Det är inte riktigt man förstår vad det är, va? Och den är speciell. Men vi har ju sagt, eller jag sa, att man lever ett drömliv då. Eller någon annan tycker att du har ett drömliv i alla fall, även om du tycker det själv ännu då. Kanske efter det här kanske du tycker att du faktiskt lever ett drömliv då. Men det kan också vara så här att ditt framtid, alltså den framtida Alex, kommer tycka att livet 2023 var ett drömliv. På den gamla goda tiden 2023.
Amen.
Tror du finns någon rimlighet att det kan?
Ja, jätterimligt.
Ja. Men jag har en fråga, finns det någonting som du gör idag som du kanske inte gör om säg 30 år?
Har du? Det gör du ju med största sannolikhet. Jag ska bara komma på något här. Grejen är så att mycket av det där har nog liksom redan hänt. Jag har liksom typ så här, med mycket större tydlighet. Jag har nog spelat fotboll för sista gången. Jag ska inte säga att jag har gått ut och festat för sista gången, men jag har kanske gått ut och festat på ett visst sätt för sista gången.
Jag förstår det, men den här tekniken är lite, du kommer fatta det om en stund här, men för jag vill att du tänker på någonting som du gör idag som du inte tror att du gör när du
tror.
Du jobbar inte då?
Nej. Och jag
är du ute och springer någonting nu för tiden?
Nej, jag är inte det så mycket heller. Men visst, där har du en sak till. En annan aspekt jag tänker på, just i sån här typ, återigen tillbaka till de här FIRE-rörelsen, FIRE, Financial Independent and Retire Early, så brukar man prata om go-go years, slow-go years och no-go years. Och jag tänker på detta nu när för ibland kan man sitta och tänka att man ska spara mina pengar, men till vad då? Liksom, hur mycket behöver du i dina no-go years? Du kommer vara så gammal så att du orkar inte göra någonting. Passa på, njut, skaffa dig upplevelser och så vidare, åtminstone liksom under dina slow-go years. Så det tänker jag lite grann på när du frågar så. Men tillbaka till frågan. Okej, springa kommer jag nog inte göra. Förmodligen inte.
Tror du du har tillräckligt bra syn för att kunna läsa?
Ja, det återstår att se.
Men det kan vara något som åkt ut genom fönstret.
Ja, det finns ju mycket med hälsan som höra och sinnesnärvaro etc.
Själv har jag tänkt på en sak. Jag är ju sån här brasiliansk jutsu som vi har pratat om här. Och där inser jag att det kommer finnas ett stopp på det någon gång här. Men där finns ett stopp. Och du vet, när man rullar, som man kallar rullare, tränar och brottas, så det kommer finnas ett slut då. Och då kommer jag i framtiden tänka tillbaka på den tiden jag kunde träna och strypa folk och såna saker.
Med liksom glädje eller på vilket sätt?
Ja, just med strypning. Det finns en lite rolig rätt att man kan säga så att det är ju jävligt gött att strypa folk. Va? Men att bli strypt själv är ju ändå bättre.
Åh, herregud. Alltså inte nog med typ grill och UFO och så, nu får vi sån här machokultur också. Ja, men härligt. Ja, men det är kul ändå.
Ja, det kan jag bjuder på det.
Ja, härligt.
Men tanken är att, nu ska vi se här, så jag gör det rätt då, att man ska, tricket man gör, det är att du visualiserar dig som 80-åring och sitter där på hemmet i stolen och så tänker du tillbaka till, fan, kom du ihåg när jag och Jesper, vi satt och spelade in podden här och liksom skojar man att han var liksom en foliehatt liksom. Det var tidigare det och vi kunde skratta att han var inte klok liksom. Och då är det återigen på temat att fan, vi har det rätt bra nu. Det är strategin då, att se tillbaka och försöka vara mycket mer tacksam för det du har i livet idag då. Vissa saker kommer du inte kunna göra när du är äldre. Jag kan ju se till exempel mina barn, de växer upp och blir stora och sådär, och då, alltså det finns något som är lite gosigt med små barn som försvinner. Så kan jag ju säga längt efter barnbarn, får tillbaka det lite grann. Men ja. Sen vet jag inte riktigt om vi kan använda det här i arbetslivet. Men kan sitta där, kommer du ihåg när vi använde Jira liksom?
Det var tidigt. Det kommer vi se tillbaka på det med glädje, tror
eller,
du verkligen.
Eller vad heter det där, Vira?
Ja. Nej, det är väl som generiskt. Jag tror vi hoppar vidare till nästa.
Ja, vi släpper det tankesättet. Okej. Och det vi ska prata om nu är lite negativa tankar. För jag har varit inne på det att vi ska tänka lite negativa saker. Att du vet, negativ visualisering och att okej, det här med tandverken och det då. Och då är det frågan, stoicism kräver då att man tänker de här tankarna. Och finns det någon fara med att tänka på dem? Och jag var inne på det. Tänk om,
de negativa?
Ja, tänk om jag tänker att min flickvän, hon liksom krockat och det hänt någonting. Om jag tänker för mycket på det då. Borde man inte tänka bara positiva tankar? För kan man bli liksom deprimerad av de här då? Men då finns det ett jävla gött uttryck som jag gillar. Det är att för att hantera de här negativa tankarna och händelserna så har vi ett psykologiskt immunförsvar. Och det är själva termen. Och det här psykologiska immunförsvaret kommer göra oss bättre att hantera motgångar. Har du hört talas om det uttrycket?
Jag har hört talas om det uttrycket. Dock så har jag hört det i lite annan kontext. För nu pratar du lite grann typ nästan som ett, vad ska man säga, ett vaccin på ett sätt och vis. Men jag har hört det är mer att, liksom, typ att man ska försöka stärka själen, vara snäll mot sig själv, acceptera alla sina sidor. Så det känns som att det är en lite annan take på det. Så det här är intressant. En annan sak jag tänker på också nu så här också, att hur jag gör nog detta lite grann så här, typ vi är ju den åldern att antingen vår föräldrageneration antingen har gått bort helt eller delvis, men jag har ju min sambo som har sina föräldrar kvar. Och vi börjar ju närma oss en tidpunkt, och någon ibland säger jag så här att jag tror att det är bra om du tänker på vad det innebär när den första av dina föräldrar gå bort, och att du liksom bara låter dig själv sätta dig in i tanken för ett kort ögonblick. Sen kan du gå vidare så att du inte står helt handfallen.
Nej,
den dagen det händer. Och jag kan också se det hos vissa som har djur så här, att det skulle nog inte skada om de för att ett djurs livslängd, om du inte har någon sköldpadda eller något, den är ju oftast kortare än din egna.
Ja, liksom.
Så gör dig lite beredd på vad det innebär den dagen som djuret går bort.
Det är en bra reflektion. Men det är att man ska vara förberedd på att något dåligt händer. Men sen har du även den där att du kan vara tacksam att de fortfarande är i livet. Den negativa visualiseringen då. Men om vi går tillbaka till det här med immunförsvaret, ett normalt immunförsvar, alltså det är så att säga kroppens immunförsvar, då är det lite grann att man utsätter kroppen för bakterier, virus och ogästvänliga saker och ting, och så får kroppen lite stryk, men då tänker jag att oj oj oj, nu får jag rusta upp mig. Så nästa gång det kommer de här bakterierna så klarar jag det och så blir jag inte förkyld till exempel då. Så det är så det funkar. Och jag tror att man pratar om att som barn så ska man äta typ ett halvt kilo grus och få i sig skit för att stärka sitt immunförsvar. Då.
Mm.
Och de här stoikerna, de kände inte igen det biologiska immunförsvaret, men man kände igen det psykologiska immunförsvaret som ett sätt att hantera motgångar i livet då. Och jag ska fråga dig lite grann då. Till exempel om man har ett barn och så tänker man som förälder att jag ska skydda barnet mot alla negativ information. Och vi ska sätta upp, man får inte säga vissa ord. Och vi ska ta bort vissa böcker som det kan stå någonting i etc. Och vad tror du händer med dem?
Du får sluta med dina ledande frågor.
Ja, okej. Vad tror du händer med de barnen? Hur blir de sen då?
Nej, det där blir ju inte bra.
Nej.
Det blir ju snöflingor och offerkofta.
Mm. Lättkränkta, kan det vara så?
Ja.
Och det är lite grann att vi har den kränkta generationen som växer upp nu. Säger en del.
Ja, absolut. Nej, men det finns ju jättemånga memes och allt möjligt på det här när de jämför generationer, så att något ligger i det.
Mm. Så att inte bli utsatt för det som är negativt gör att man, när det väl händer, så har man svårt att ta det.
Mm.
Mm. Så då måste du utsätta dig för det här, helt enkelt. Dåliga nyheter, kritik, förolämpningar.
Mm.
Ska hända, och det gäller att vara lite cool och behärskad när det händer då.
Mm.
Och då har man ett starkt psykologiskt immunförsvar.
Mm.
Och de här negativ visualisering och last time meditation som vi pratade om, det är ett par sätt att träna det här då och stimulera det. Men det finns ju också det här med komfortzonen. Du vet, man går utanför komfortzonen och när man gör det så då kan man ju få en, du vet, en härlig upplevelse, men du kan ju få en kass upplevelse också. Det är ju risken. Och det vill säga att då kan hända dåliga saker. Jag tänkte på ett uttryck som vi har i samhället idag, hate speech. Vet du vad det är?
Jag vill ju säga ja, det är väl när man vi har ju det här med att elda Koranen och sådär, det går väl väldigt nära det, men att kritisera lite tufft vissa fenomen som religion till exempel eller andra företeelser.
Jag skulle vilja säga rent generellt så har vi ett samhälle idag där vi försöker skydda människor från otrevliga upplevelser. Man tar bort vissa saker och ja, det finns de som inte vill att man får bränna Koranen, det finns de som vill att vissa ord inte får användas och man ska ta bort liten ratten för att kanske i någon välmening skydda befolkningen mot det här som kan upplevas stötande då. Men det är inte stoikernas väg.
Utan, det kunde man alltså tänka sig.
De tänker mer att de är så starka så att de kan ignorera ett budskap. De kan avfärda ett budskap. De säger whatever. Liksom, och det är liksom, de kan förlöjliga ett budskap.
Mm.
Och helt enkelt vara så tuffa så att de hanterar det negativa. Då.
Mm.
Så ja... Så vi är inte så bra på att hantera det så kallade hate speechet då.
Mm.
Och det har ju en annan effekt, tyvärr då. Det är ju att människor blir enklare kränkta. Mm. Och den som verkligen använder, innan situationstecken, en riktigt hate speech blir ju mycket mer potent. Säg så här då, jag sticker ut hakan, om muslimerna hade ryckt på axlarna och sagt whatever, bränn du den där boken, det skiter jag i. Jag har ju stark i min tro ändå.
Mm.
Ja, då hade inte folk sprungit runt och bränt de här koranerna, eller hur?
Mm.
Utan det är klart att när de reagerar som de gör, då blir det på något sätt mer intressant att bränna det.
Mm.
Eller hur? Och det är ett väldigt aktuellt exempel, men det hade nog varit bättre om alla grupperingar hade varit lite mer stoiska i sin approach till när det händer någonting negativt. Att okej, gör du så, jag bryr mig inte. Liksom.
Mm.
Det är ditt problem.
Mm.
Det tror jag. Och därför kanske det är viss del att det här med stoicism är en växande rörelse också.
Mm.
Så ju mer skyddad man är, desto mer upprörd blir man. Kan det ligga någonting i det?
Ja, det kan det göra. Vad tycker du?
Det tycker jag. Jag gillar den här. Så. Det är klart att det är tufft att bli förlämpad och så vidare, men man får fundera på hur reagerar jag? Men vad tycker du, ska samhället gå åt andra hållet, bli mer som stoiker här? Tuffa till er?
Ja, det är väl önskvärt i allra högsta grad. Både, liksom, nu sitter vi här lite som boomers, så är vi inte, utan vi är ju gen-x-are, båda två. Men jag kan nog tycka att det är liksom, vi får nog plocka med oss vad, i det här fallet, de här romarna hade för sig, och hoppas på att det blir lite mer utav det. Det är lite för mycket offerskap och att det är en paradigm kring att det är liksom bra, eller man går vinnande ut och vara ett offer.
Vara ett offer, ja, precis. Och nu har vi varit lite, vad ska vi säga, spetsiga och samhällskritiska kanske i slutet där, men baserat på stoicism och stoikerna då, och prata om det. Men jag tror också att i hela den här vi har pratat om, så jag tror några kanske har blivit lite tagna av det här. Så det är dags att vi kanske tar upp det här nästa sväng.
Just det, för vi har ett gäng...
Vi har fler tekniker.
Då gör vi så att vi avbryter vårt första avsnitt för den här säsongen för nu. Och så återkommer vi med resten vid nästa tillfälle, helt enkelt.
Det gör vi. Vad var det vi hade? Vi drog?
Repet.
Repet, det drar vi.
Bra, bra att gästa.
Ja, tack.